Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Democracy at Work, a Cure for Capitalism är en kort, polemisk fackbok av den marxistiska ekonomen Richard D. Wolff, först utgiven 2012. Boken undersöker kapitalismens återkommande kriser, växande ojämlikhet och den politiska makt som stora företag och förmögna grupper kan utöva. Wolffs centrala påstående är att problemet inte enbart är felaktig reglering eller enskilda företags missbruk. Han menar att själva arbetsplatsens organisation är odemokratisk eftersom de som utför arbetet vanligen inte bestämmer över produktion, investeringar eller hur överskott används. Därför föreslår han ekonomisk demokrati med företag där arbetarna gemensamt styr verksamheten. Syftet är inte främst att erbjuda en teknisk manual för varje bransch, utan att göra arbetsplatsdemokrati till en seriös politisk fråga. Boken kombinerar kritik av kapitalismen med ett argument för arbetarstyrda företag som grund för ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Den riktar sig till läsare som söker ett systemalternativ snarare än enbart reformer inom den nuvarande ekonomin. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, kapitalismens kriser ses som systemfel, inte tillfälliga avvikelser. Wolff placerar bokens argument i en bred kritik av kapitalismen som ett system präglat av återkommande ekonomiska kriser. Hans poäng är att arbetslöshet, osäkerhet och ojämlik fördelning av inkomster inte bör förstås som isolerade misslyckanden som kan lösas permanent genom små justeringar. De hänger, enligt honom, samman med hur företag drivs för vinst, tillväxt och större marknadsandelar. När sådana mål kommer i konflikt med trygga arbeten, löner eller miljöhänsyn har företag starka skäl att prioritera konkurrenskraft framför andra värden. Detta perspektiv skiljer boken från analyser som främst lägger ansvaret på enskilda politiker, banker eller dåligt utformade regler. Wolff kritiserar också den nära relation som kan uppstå mellan ekonomisk makt och politiska institutioner. Om stora privata företag kontrollerar investeringar och arbetsplatser, menar han, får de ett inflytande som begränsar den politiska demokratins räckvidd. Argumentet är normativt och marxistiskt, snarare än en neutral översikt över ekonomisk teori. Bokens styrka ligger i att den kopplar vardagliga erfarenheter av otrygghet till en strukturell fråga, vem som fattar beslut om produktion och samhällets ekonomiska resurser. Därmed flyttas diskussionen från krishantering till ägande, makt och företagsstyrning. För det andra, ekonomisk demokrati börjar med att arbetarna styr arbetsplatsen. Bokens konkreta kärnförslag är att arbetare ska delta direkt i ledningen av de företag där de arbetar. Wolff använder idén om arbetarstyrda företag för att utmana den vanliga uppdelningen mellan arbetsgivare som bestämmer och anställda som genomför besluten. I den modell han förespråkar ska de som producerar varor och tjänster också ha en avgörande röst om verksamhetens riktning. Det omfattar bland annat vad företaget producerar, hur eventuella överskott används och vilka sociala konsekvenser verksamheten ska acceptera. Resonemanget är inte att varje beslut måste fattas genom ständiga omröstningar. Snarare handlar det om att den yttersta kontrollen över centrala beslut flyttas från ägare och företagsledningar till arbetskollektivet. Wolff behandlar detta som en form av ekonomisk demokrati, parallell med den politiska idén att människor bör ha inflytande över beslut som formar deras liv. För en svensk läsare kan jämförelsen med arbetsmarknadens medbestämmande vara användbar, men Wolffs förslag går längre än samråd, facklig förhandling eller styrelserepresentation. Han argumenterar för ett grundläggande skifte i vem som har rätt att leda företaget. Därmed blir arbetsplatsen inte bara en plats för lönearbete, utan en institution där demokratiskt deltagande kan praktiseras. För det tredje, arbetsplatsens maktfördelning påverkar även den politiska demokratin. Wolff avvisar tanken att fria val och formella politiska rättigheter ensamma räcker för att göra ett samhälle demokratiskt. Om stora beslut om investeringar, nedläggningar, teknik, produktion och anställningar fattas inom privata företag utan medverkan från de som påverkas finns enligt honom ett stort demokratiskt underskott. En person kan ha rösträtt i riksdagsval eller kommunval men samtidigt sakna verkligt inflytande över den arbetsplats där en stor del av livet tillbringas. Detta är bokens viktiga koppling mellan ekonomi och politik. Wolff menar också att koncentrerad ekonomisk makt riskerar att förstärka politisk makt. Genom företags möjligheter att påverka opinion, lagstiftning och den offentliga dagordningen. Arbetarstyrning presenteras därför inte bara som en fråga om rättvisa på jobbet utan som ett sätt att skapa stabilare förutsättningar för politisk demokrati. Argumentet innebär inte att arbetsplatsdemokrati automatiskt löser alla problem med representation, minoritetsskydd eller offentligt beslutsfattande. Men det pekar på en begränsning i samhällen som kallar sig demokratiska, samtidigt som deras ekonomiska kärninstitutioner huvudsakligen styrs hierarkiskt. Boken uppmanar läsaren att bedöma demokrati efter vad besluten faktiskt fattas, inte bara efter hur politiska val organiseras. För det fjärde, vinstdrevet ställs mot sociala behov och ekologisk hållbarhet. En central del av Wolffs kritik gäller vilka mål som styr ett kapitalistiskt företag. Han menar att företag i konkurrens pressas att öka vinster, växa och försvara eller utvidga sina marknader. Dessa drivkrafter kan skapa innovation och produktion, men Wolff betonar att de inte automatiskt leder till beslut som skyddar arbetstagare, lokalsamhällen eller naturmiljö. När kostnader kan flyttas över på andra, exempelvis genom osäkra jobb, lönetryck eller miljöskador, finns det enligt hans analys en inbyggd konflikt mellan privat lönsamhet och gemensamma behov. Arbetarstyrda företag framställs som ett möjligt sätt att förändra vilka intressen som vägs in i besluten. Arbetare som lever med följderna av företagets val kan ha starkare skäl att prioritera långsiktig trygghet. Lokala relationer och hållbara arbetsvillkor än externa ägare vars avkastning står i centrum. Det är dock viktigt att läsa detta som ett argument om demokratiska incitament, inte som en garanti att varje kooperativ blir miljövänligt eller jämlikt. Även demokratiskt styrda verksamheter kan möta konkurrens, resursbrist och intressekonflikter. Wolffs särskilda bidrag är att han insisterar på att miljö och social välfärd inte bara är frågor för reglering efteråt. De bör påverka själva företagets beslutsmakt från början. Slutligen, förslaget är ett systemalternativ, men övergången väcker svåra frågor. Democracy at Work utmärker sig genom att inte nöja sig med krav på hårdare reglering av kapitalismen. Wolff efterlyser en förändring av företagens grundstruktur och beskriver arbetarstyrning som en väg bort från både traditionell företagskapitalism och de statligt centraliserade. Modeller som ofta förknippats med socialism. Han vill alltså rikta uppmärksamheten mot hur produktionen organiseras på mikronivå i fabriker, kontor, butiker och andra arbetsplatser. Det gör boken tydlig och lätt att placera ideologiskt, men det öppnar också praktiska frågor som den korta framställningen inte kan lösa i detalj. Hur ska kapital anskaffas och investeringar samordnas? Hur hanteras konflikter mellan olika grupper av arbetare? Hur skyddas anställda med svagare ställning? Och hur kan demokratiska företag fungera i internationell konkurrens? Kritiker kan också invända att medbestämmande, kooperativ och offentlig reglering kan kombineras på flera sätt utan att hela ägandeordningen förändras. Bokens värde ligger ändå i att den gör dessa frågor synliga. Istället för att utgå från att den vanliga företagsformen är naturlig, behandlar Wolff den som ett politiskt val som kan organiseras annorlunda. Läsaren får därmed ett skarpt ramverk för att diskutera både möjligheter och begränsningar i ekonomisk demokrati. Sammanfattningsvis. Boken passar främst läsare som vill förstå en marxistiskt präglad kritik av kapitalismens maktstruktur. Särskilt sambandet mellan ekonomisk ojämlikhet och bristande inflytande på arbetsplatsen. Den är relevant för personer som intresserar sig för kooperativ, fackliga frågor, ekonomisk demokrati, klimatpolitik eller socialismens olika traditioner. Den passar mindre väl för den som söker en neutral introduktion till nationalekonomi. En fullständig jämförelse mellan ekonomiska system eller en detaljerad handbok för att starta och driva ett kooperativ. Wolff argumenterar tydligt för en bestämd position. Och läsningen blir mest givande när man prövar hans antaganden mot invändningar om finansiering, effektivitet, konkurrens och övergången från dagens ekonomi. Den praktiska vinsten är att boken ger läsaren ett mer precist språk för att diskutera arbetsplatsmakt. Istället för att enbart fråga hur vinster ska beskattas eller hur arbetsvillkor ska regleras, frågar den vem som ska ha makten att fatta företagens centrala beslut. Intellektuellt skiljer den sig från många allmänna kapitalistkritiker genom att den erbjuder en tydlig organisatorisk kärna, arbetarstyrda företag. Den skiljer sig också från böcker som främst förespråkar statlig kontroll eftersom fokus ligger på demokratisk styrning i själva produktionen. Just den kombinationen av systemkritik och ett konkret, om än omstritt, institutionsförslag gör Democracy at Work till ett användbart underlag för vidare diskussion. Om du vill stödja Richard D. Wolff, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!